Alla mina älskare del 3 av L. Sherman i översättning av M. Havsvind, uppläst av mig, Jannica Eriksson. Kapitel 1. 1984, New York, oktober. River. Limousinen stannade utanför Studio 54 på 254 West och 54th Street. Och jag satt stilla ett ögonblick. Det var riskabelt att komma hit ikväll, men jag kunde inte ta min enda och kanske sista chans på länge att få se henne. 8 år utan ett ljud. Jag hade följt deras liv på håll och inte kontaktat henne. Det hade jag gått med på. Hon visste inte att jag kommit tillbaka för hennes skull. När chocken över min fars död lagt sig hade jag kunnat se klart och reste tillbaka till Bangkok. Men då hade hon redan varit borta. Istället hittade jag en hälsning från Ariel. Beslutet var hennes och jag skulle inte kontakta dem. Men självklart hade jag ringt honom eftersom det inte fanns en chans att jag annars skulle få tag på henne. En knytnäve i magen. Samma känsla återkom, känslan som jag upplevt då min pappa gick bort och Alexa svek mig. Än idag vet jag inte hur jag tog mig igenom det. Eller jo, delvis vet jag. Jag hade jobbat dygnet runt och skapat mig en politisk kometkarriär. Jag blev vald till guvernör i Kalifornien och red på vågen av min pappas popularitet, men hade därefter varit tvungen att leva upp till ryktet. Övergången från att vara en tillbakadragen konstnär till en politiker i allmänhetens och mediernas strålkastarljus hade varit brutal. Det hade inte varit lätt. Men Tamara gjorde det mindre tungt. Eftersom hon var min äldsta systers bästa vän kände jag henne sedan tidigare och hon hade stått vid min sida under mitt livs svåraste period. Ett högt ljud hördes bakifrån och det var showtime. Jag kunde inte dra ut på det längre. Om vi vann valet hade jag ingen möjlighet att göra något liknande inom de närmaste 4, kanske 8 åren. Det här var min sista chans. Sir, jag är tvungen att flytta bilen, vi blockerar. Chauffören log vänligt i backspegeln. Ja, självklart, jag har visst lite jetlag, ljög jag. Jag kände normalt inte av tidsskillnaden mellan väst- och östkusten, men behövde däremot köpa mig tid. Jag väntar runt hörnet vid bakdörren, som avtalat. Jag hade kommit direkt från Kalifornien några timmar tidigare och just kört förbi min vanliga svit på Waldorf Astoria för att byta till smoking. Om Halston bjöd in till fest, klädde man upp sig. Var smoking för mycket? Jag skakade på huvudet över hur osäker jag kände mig och hur djupt vatten jag var ute på. Tack, tusen tack. Det var extravagant att ha en privatchaufför dygnet runt. Fast så var mitt liv som guvernör hektiskt, där tiden i bilen ofta användes till kontorsarbete och telefonsamtal. I samma stund som jag klev ur den svarta limousinen steg jag ut på röda mattan. Och knäppande kameror göd 360 grader runt om mig. Bländad av blixtljus skyndade jag upp för den utrullade välkomstmattan. Vid ingången möttes jag av en dörrvakt som endast släppte in inbjudna. Halston hade hyrt hela Studio 54 ikväll och den enda anledningen var att han kände för att ha fest. Bara hon kommer själv, tänkte jag. Det var Ariel som syntes i sociala evenemang och i medier, aldrig hon. Inte ofta, men någon gång ibland dök hon upp vid hans sida på en av hans konstutställningar eller på något annat event. Annars såg jag henne bara i modetidningar och på reklampelare. Och det fanns det riktigt många av. Hon hade klarat sig utmärkt, även efter hon blivit mamma. Mitt hjärta svällde av stolthet över Alexa. Min Alexa. Hyllad och efterfrågad som aldrig förr. Fast skygg och allvarlig. Livsglad och dansande.